Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Tänk vad spännande om du skrev ditt eget första kapitel, en blandning av de 10 du hade läst. Bara gjorde en mishmash.
Jag klipper in liksom, jag tar 3 meningar där. Sen tar jag 3 meningar.
Ja, det vore jättekul att se vad det blev för det första kapitlet.
Ja.
Är det stöld? Det kanske det är. Upphovsrättsbrott.
Vad tror du? Kanske lite grann. Alltså. Lite stöld kanske.
Inleder jag det här avsnittet av Författarpodden. Dagens avsnitt ska handla om början av en bok och hur viktig den är. Eller oviktig, det beror på vad man tycker och tänker. Till min hjälp har jag som vanligt Frida. Och Frida, hur viktig är början på en bok för dig?
Otroligt viktig. Alltså både som läsare och som författare. Men jag tror kanske ännu viktigare som författare. För jag vet ju hur svårt det är att fånga läsare. Alltså många vill ju bli hookade direkt för att de ska fortsätta läsa. Annars så byter de så enkelt till en annan bok. Särskilt när vi pratar om ljudböcker. Oh. Så att jag jobbar mycket, mycket, mycket med början på boken. Och samtidigt skulle jag vilja säga att när jag läser, det är ju viktigt. Men där är jag nog lite mer generös. Att jag kan tänka mig att ge författarna. Ja, men i alla fall 50-100 sidor innan jag ger upp. Ja, det gör jag alltid. För att jag tycker så här, det här är min teori. Antingen så är det en bok som är liksom snabbskriven, eller inte, som har ett högt tempo, menar jag. Ja. Kanske med lite mindre gestaltning, ofta inte så mycket anslag, alltså så mycket uppbyggnad i början, utan man kastas rakt in och så går det fort framåt. Och så är det en historia, och den är ofta njutbar i stunden. Mm. Alltså man tycker att det här känns bra och det här var spännande och intressant och jag är inne i historien. Men den lämnar sällan någonting efter sig. Det är ju inte så ofta man går och tänker på den typen av historier. Men böcker som kanske kan kännas lite långsamma i början, det handlar ju ofta om att det är mycket som ska etableras. Mm. Att det finns många bottnar. Och det kan ju ge en mycket större belöning, tycker jag, i längden. Och jag tänker som författare, tänker jag balans där. Att jag vill ju ha båda. Jag vill ju att det ska vara tempo, att man ska kasta sig in i historien. Mm. Men att man också ska få någonting att tänka på, någonting att jobba med, någonting att tugga på. Liksom att det ska kännas som att det finns saker som stannar kvar hos läsarna efter att de har slutat att läsa. Men det är svårt, och som sagt, särskilt när det handlar om ljudböcker och det ska gå fort och folk vill ha snabba kickar. Hur tänker du om när du börjar?
Jag tycker också början är jätteviktig. Jag ger det nog inte 50 sidor, tror jag.
Ah.
Men när du beskriver så här lättsmält och svårsmält så finns det ju böcker som jag brukar kalla för bakelser. Mm. Som du liksom bara flaff, 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 flaff. Mm. Goffar i det vi inte kan sluta. Det är en sorts bladvändare, fast den kanske lämnar mig mer med en känsla av att så här, jag orkar inte mer. Jag kunde inte sluta läsa, men jag lämnas ganska tom och hungrig på något annat. Och medan andra böcker kräver mer av mig intellektuellt.
Ja.
Och den här sommaren som var då nu efter att jag skrivit klart min bok var ju första gången jag läste 3 romaner i följd och gav dem tid. Som, de var inte den typen av så här karameller. En av dem var kanske en bakelse mer än de andra, men det tog lite tid att komma in i det. Och då var det ju att jag inte gav upp. Jag hade ju inget annat att läsa. Jag var på tågluff och det är jag jätteglad för. För att alla 3 var jättebra på sina sätt och jag bär med mig alla 3 fortfarande.
Men då läste du pappersböcker, eller hur?
Ja, äntligen. Ja, jag har ju lyssnat på böcker på dubbelhastighet på, som ljudbok i ett år, och det var ju, det är lite stressande. Det här var mycket härligare.
Ja.
Mycket mer att faktiskt ta till sig språket. Och det tror jag att jag ger ju upp mycket snabbare på ljudböcker. Där kan jag ge upp efter ett halvt kapitel nästan.
Ja,
visst. Antingen att jag tycker att det här har jag redan hört, eller att jag inte gillar uppläsaren, eller någonting annat som bara inte, som jag inte fastnar för. Så det är nog som, sant som du säger, att just ljudböcker har ännu högre krav på just början och att få läsaren att fastna. Men när du ger någonting 100 sidor, den allra första meningen, hur viktig är den för dig?
Inte så viktig, det är den inte. Däremot så är första kapitlet väldigt viktigt. Jag tycker att det är där man sätter tonen. Alltså det är det som är så, när man skriver, det är det som är så otroligt svårt. Att du sitter där, du ska börja skriva en ny roman, du börjar från noll. Du vet, alltså även om du har funderat på historien, så har du inte riktigt historien i dig än, för den ska komma. Och så ska du sitta där och skriva ett jättebra första kapitel.
Mm.
Det är ju så otroligt svårt. För det första kapitlet ska ju inte bara fånga läsarna eller förläggarna om du vill bli utgiven. Det ska ju också säga någonting genom boken. Alltså vad är det här för typ av bok? Vad har du för typ av stil? Vad är det för teman? Vad kommer, man lovar ju läsarna någonting med första kapitlet.
Mm.
Så att det tycker jag är ganska viktigt. Men eller det första kapitlet och sen också kanske de 3-4 första. Men ja, jag ger nästan alltid en bok 100 sidor. Och det tror jag beror på att jag läser väldigt sällan liksom på måfå. Alltså jag väljer ut, jag lägger mycket tid på att välja ut vilka böcker jag ska ta hem.
Mm.
Så att då vet jag att jag har redan gjort ett val. Det finns en anledning till att den här boken ligger här. Jag har funderat på att läsa den. Den handlar om något jag är intresserad av. Eller jag har läst en rekommendation eller en recension som gör att jag verkligen inte vill läsa den här boken.
Mm.
Och då ger jag den. Det är ytterst, jag skulle säga att det kanske är en av 50 böcker som jag inte läser klart som jag börjar läsa.
Wow.
Ja, och det tycker, men det är ju för att böcker är något fantastiskt för mig. Och det vet jag ju såklart att det är för dig också. Men jag är lite rädd för att ljudbokslyssnandet gör att man inte ser berättelser för vad de är, utan att det ska bara vara snabb underhållning. Men jag kanske är väldigt gammaldags här.
Det är väl skönt att du får vara det. Det var nämligen så jag kände i somras när jag läste, att wow, vad stort det är med böcker.
Ja.
Och att alla de här böckerna jag läser är någon som har lagt så jättemycket tid på. Och stött och blött och strukit och lagt till. Och det var ju också precis efter att min egen hade gått till tryck. Och jag vill inte att böcker ska dö ut, för att det var ju hela mitt liv när jag var barn och hela min tonår egentligen. Jag läste så himla mycket.
Mm.
Men har alltid varit en sån som lägger bort böcker om jag inte kommer in i dem. Men jag kan också ge det jättemånga försök och försöka komma in i något.
Mm.
Och sen bara ge upp. Inte att jag dissar den för att jag tycker den är dålig egentligen, utan att den blir för tung eller svårsmält, eller inte att jag skyller på mig själv. Att jag inte är i rätt mode för att ta till mig den här läsningen just nu. Så jag har ju en ganska stor hög på mitt sängbord med böcker som jag ska läsa klart någon gång.
Ja.
Jag tror inte heller att jag, alltså första meningen i när jag läser andras böcker har jättestor betydelse, men det har jättestor betydelse för mina egna.
Okej. Okay.
Att jag vill komma ihåg min första mening och att den ska säga någonting länge för mig.
Mm.
Men det är också det absolut svåraste.
Ja.
För när du skriver, går du tillbaka till början och skriver om den mycket när du har skrivit hela boken? Eller är det som ganska satt, det här som ska fängsla läsaren? Är det du lägger allra mest tid på där i början? Eller hur funkar det för dig?
Alltså både och, jag lägger jättemycket tid på det. Men sen måste jag ju också, sen kommer min erfarenhet in och säger att du kommer ändå få putsa på det här sen.
Ja.
När du har hela historien. Så att lägg mycket tid på det. Och jag funderar också mycket på det. Det är absolut den scenen jag funderar mest på. Alltså innan jag börjar skriva. Hur ska det börja? Var ska vi börja någonstans?
Mm.
Så jag lägger mycket tid på det. Men sen jobbar jag alltid om det. Efteråt, jag skriver säkert om första kapitlet. Ja, men jag skulle gissa på kanske 30-40 gånger i alla fall.
Wow.
Men då är det kanske inte jättestora omskrivningar. Men ändå att man är in och petar och gör om. Och som du säger, man vill ju att det ska säga någonting om historien. Och samtidigt så vill man också, ja, det är den där kombinationen, fånga läsarna. Och jag satt just och tänkte på att jag har i min nya serie som jag skriver på, att det är ganska olika första meningar för i Svartfågel så är det en mening som faktiskt säger någonting. Jag tänkte jag kanske kunde läsa den.
Ja, läs.
Så här är första meningen i Svartfågel då som kom förra året. Framför henne bredde den ut sig, Vombsjön, där den rann in i sänkan mellan två åsar och sedan vidare hela vägen till Öresund. Och då är det ju att det handlar om Vombsjön. Och Vombsjön är ju då central i hela historien. Det är den som allting kretsar kring, kan man säga, i historien.
Mm.
Så där kändes det väldigt naturligt. Ja, men det var, kändes bra liksom att ha en början som fångade, ja men verkligen sa någonting om historien.
Ja, den var väldigt litterär.
Ja, det var väl fint. Och det var lite mer litterär hela, det är faktiskt en prolog. Och jag tänkte att vi ska återkomma till det här med prolog. Men den var jag nöjd med, för jag kände att jag verkligen gick in i en karaktär och berättade om, sa någonting om henne och hennes liv.
Yeah.
Men i Järnblomma så valde jag att inte göra så. Utan där istället första kapitlet, inte något speciellt. Och man, alltså första meningen är inte något speciellt. Utan man bara kastas rakt in i att två ungdomar har gått till att...
Kan du läsa den?
Ja, men det är inget, alltså första meningen är ingenting. För det är så här, eller ingenting, men det är så här, här är det. Ja, men förstår du, det säger egentligen ingenting. Här är det första meningen.
Jo, men det säger väl massor.
Okej, det gör det kanske, men det är inte så litterärt då.
Men väldigt indragande.
Ja, jag hoppas det. För det som händer är att de kommer liksom till att de är nyfikna tonåringar som går in i ett öde hus och så rasar någonting och så hittar de av en händelse en kropp i väggen som står inplastad där. Och det gillar jag väldigt mycket själv när jag läser böcker. När det händer något spännande redan i första kapitlet.
Men är det här inte en prolog då?
Nej.
Din senaste bok börjar inte med en prolog?
Nej, det är ett första kapitel.
Och vad är första meningen i första kapitlet efter prologen i Svartfågel?
Oj, du har ingen aning om. Men det får jag väl kolla då. Vi ska se här.
Ja, har du den där?
Ja, det har jag. Är allt bra? Undrade Kent Holmström och knäppte händerna på bordet framför sig.
Ja. Också indragande.
Ja, för det handlar ju om då Fredrika Storm som huvudkaraktären som han pratar med. Så det handlar ju om hennes resa. Så att det får man väl säga på sätt och vis att det också säger någonting.
Och hur kommer det sig att du inte hade prolog i bok två?
Det passade bara inte. Jag hade liksom ingen prolog som jag kände passade. Men det där med prolog tycker jag är intressant. För jag har hört förläggare som säger att de typ i princip hata prologer.
Okay.
Och jag tror att det har att göra med att många använder en prolog som något slags sätt att förberätta.
Ah.
Att de vill liksom berätta var befinner vi oss och ger alldeles för mycket information.
Ah.
Och att egentligen prologer då inte behövs. Vad tycker du om prologer? Brukar du gilla prologer?
Jag har ju haft prologer i alla. Eller nu måste jag bläddra här i mina gamla. Ja, jag har prolog i... Jag hade även prologen i senaste. Det var inte något jag själv kom på. Det var förläggaren som tyckte, du ska ha en prolog.
Mm.
Och det var egentligen... Prologen skulle då i Fredsfittan förklara Fredsfittan,
ja,
tyckte förläggaren.
Ja.
Jag tyckte inte att det behövdes. Jag tyckte att det kunde läsa en för att förstå under läsningen varför det var titeln, ja, på boken. Men sen ströks den. Prologen. Den togs bort. Jag skrev flera olika och sen tog vi bara bort den. Medan de andra två har också prologer. Och varför vet jag inte riktigt. Eller, jo, i Ränderna går aldrig ur så är det en prolog som då berättar om den bästa vännen som huvudpersonen har. Så den utspelar sig långt tillbaka i tiden.
Mm.
Och så dyker den vännen upp igen i historien. Så att det är som en den samlar den starka känslan av vänskap som finns mellan de två är tanken med den prologen.
Ja.
Och sen börjar den ju då direkt med att Elin börjar på internat.
Ja.
Blir kapitlet efter. Så prologen är ju då i dåtid.
Ja.
Och första kapitlet i presens och samma i Att vara utan att synas, tror jag.
Ja.
Där är också en prolog. Mm-hmm. Ja. Och sen är det en inledning.
Men vill du läsa första meningen?
Ja.
Ja.
Jag kan läsa, alltså första kapitlets första mening tycker jag väldigt mycket om i Ränderna går aldrig ur.
Du får läsa båda om du vill.
Ja, men tack. Jag börjar med kapitel 1, första meningen. Den börjar så här. Vi har radion på, men tystnaden är ändå där mellan oss.
Åh, vad fint.
Och då är det alltså mamman och Elin som är på väg mot Sigtuna. Så att det, ja, det säger... I mig själv säger det mycket om deras relation,
ja,
till varann, att de inte har så mycket att säga varann. Och sen att det är en väldigt stark nervositet hos huvudpersonen att hon ska börja på internat.
Ja.
Och prologen i samma bok börjar: vi sladdade på gruset och lutade cyklarna mot den stora björken vid volleybollplanen. Den är inte lika förtjust i.
Nej.
Så du vet det. Och sen har vi Att vara utan att synas, har också en prolog som börjar: det var juni och uppehåll i regnet som strilat ner hela morgonen.
Ja, men det var också jättefint.
Det är från studentdagen, när då jag står. Och det är också här, apropå tempus, det här är det dåtid. Det här blir det presens. Vad roligt. Sen, det var så här jag trodde den började, som är då första kapitlet jag i Att vara utan att synas. De slingriga 70-vägarna kantas av krokiga ekar.
Ja.
Börjar den. Och då är jag på väg tillbaka till där min mamma växte upp i Östergötland.
Ja.
För att hälsa på första gången med min sambo. Så, och min nya minns jag inte, jag har inte den framför.
Gör ingenting.
Men den var ju så mycket, och alltså jag slängde ju, det har jag säkert redan sagt i något avsnitt, att jag slängde ju 150 000 tecken.
Herregud.
I den, och jag vet inte än, jag har ju fortfarande inte gått igenom den slaskmappen, vad det var jag slängde. Det kanske var något briljant, det kommer vi aldrig få veta. Men jag tycker att det är så himla svårt, då tog jag också bort hela det första kapitlet, tog jag bort ganska sent i processen, för att jag tyckte att det borde börja någon annanstans. Och det ångrade jag typ en månad innan tryck övervägde jag att lägga tillbaka det, och så sket jag i det.
Okej, okay. För det var ditt val då?
Ja, det var mitt val. Och jag fick okej på det.
Okej. Okay. Och vad var det som hände i det där kapitlet som du tog bort?
Det var en föreläsning på Försvarshögskolan precis i december 2021.
Mm.
Där jag var då som lite en udda fågel och skulle föreläsa för Försvarshögskolans elever.
Ja.
Och det skulle då gestalta... ja, men hur min roll alltid varit som ordförande. Så att är du i en väldigt militariserad kontext, så har jag den, liksom, att vara väldigt ensam i den, var det skulle gestalta. Och kapitlet efter gestaltade samma sak.
Mm.
För då var jag på Folk- och Försvars rikskonferens i Sälen. Det blir som dubbelt. Det berättar samma sak två gånger, fast med olika innehåll. Så det var säkert jättebra att jag tog bort det. Det får väl framtiden utvisa, kanske. Jag kanske släpper någon fullängdare med 2000 sidor.
Editor's cut, eller vad brukar jag säga? Director's cut, säger man ju. Men det är jättesvårt att avgöra var en historia ska börja, tycker jag. Hur man ska leda in läsarna i berättelsen. Och jag tror också att det är ganska vanligt att man börjar för tidigt. Att man börjar liksom innan historien faktiskt tar sin början, för att man vill presentera karaktären, var han eller hon eller hen befinner sig, man vill hitta liksom en miljön, så att man vill placera läsaren mitt i någonting innan själva historien drar igång. Och det här är ett jättevanligt misstag, vet jag, för det här har jag pratat med många redaktörer om, att det här är liksom ett av de vanligaste misstagen.
Hjälper de en med det då, skulle du säga?
Ja, det gör de, tror jag. Det här är nog typ kanske ett av tre grejer det vanligaste rådet de ger, skulle jag gissa, till någon som skickar in ett helt bokmanus. Och jag tror att det har att göra med att man också själv är ny för berättelsen, så man vill skriva sig själv in i berättelsen, förstår du? Man vill själv lära känna miljön och personerna och situationen. Och det hände bland annat med min roman Bokskåpets hemlighet. Den handlar ju om en kvinna som heter Rebecka som bor i Stockholm, och sen så får hon veta att hennes mormor har trillat och ligger på sjukhus, och då bestämmer hon sig för att resa ner till, hon bor i Skåne och mormor, resa ner dit och ta hand om henne och se hur det är med henne. Och i mitt romanus, då var första kapitlet att Rebecka befann sig på sitt jobb på kontoret, och hon får veta att hon, det är en befordran som hon har väntat på jättelänge och kämpat jättehårt för, att hon får inte den. Och sen då, så mitt i allt det här, så ringer den här sjuksköterskan och berättar då att den här mormorna ramlat. Och då ställs hon inför liksom en konflikt att okej, ska jag stanna och försöka kämpa för min befordran, eller ska jag sticka till mormor? Och så i kapitel 2 så är hon på väg till mormor, då är hon på väg till Skåne. Då är hon liksom, går ut genom dörren och säger hej till sin sambo och ska till tåget. Och då sa min redaktör att vi kan stryka det här första kapitlet. För att det läsarna vill vara med på är den här resan till Skåne. Just det. Att det liksom direkt händer någonting. Att det kommer iväg, det är in medieres. De kastas in i händelsernas centrum. Och så kan vi berätta genom bara liksom några meningar om allt det här som har hänt innan.
Ja, för det kände jag igen nu när du sa. Den har, det är en av få böcker jag har läst.
Ja.
Från perm till perm, ja. I munnen. Och då minns jag det väldigt starkt,
ja.
Att det var det där med jobbet.
Ja, för då blir det ju väldigt, istället för att man var med då, så kunde jag liksom ladda det här första kapitlet. Då liksom gjorde jag så att jag strök under det som jag kände att det här måste läsarna få veta i det här råmanuskapitlet.
Ja.
Strök under det och sen så pytsade jag in det i det här första kapitlet. Och då blev det ganska, vad ska man säga, ja, men laddat. Att det var mycket där som fanns där,
ja.
Som gjorde att det blev levande. Man vet då att hon har förlorat den här befordran. Hon är också sur på sin sambo för hon vill att han ska följa med och han vill inte följa med. Och så samtidigt är hon jätteorolig för sin mormor och har bråttom dit liksom och tänker på vad kommer hända. Och hon har en komplicerad familjesituation nere i Skåne.
Mm.
Så att det funkade väldigt bra. Och det här tror jag är ett knep man verkligen ska fundera på, att vad är liksom det viktiga som händer i början av din berättelse? Kanske till och med den så kallade utlösande händelsen.
Mm.
Alltså vad är det som sätter igång hela händelsekedjan? Kan du komma in i den tidigt, helst i första kapitlet, för att verkligen få igång det här drivet?
Jättebra tips. Det får mig att tänka på en bok jag läste kanske om att göra ljud och att både spela in podd eller göra reportage, att då var tipset att när du börjar läsa in eller berätta, när du gör din speakerröst, att du ska säga några ord innan,
ja.
Du börjar säga det du faktiskt vill säga för att du ska komma upp i känsla.
Mm.
Och de orden kan du sen klippa bort. Att det är lite samma sak det här med din startsträcka i ett manus, att kanske är det så att du kommer ta bort början sen.
Ja.
Att du behöver den för att komma upp i varv och i värme.
Mm.
Och sen när du tittar tillbaka på det kan du se att så här, nej, det där, det var bara min egen ramp upp till berättelsen och jag kan stöpa om det här till mycket kortare eller inte ha mer alls.
Ja.
Till exempel.
Ja.
Så det är ju jättebra tips. Det är att värma upp.
Ja, verkligen.
Det är ju bra inför allt. Inför ett maraton också.
Det jag håller med. Nej, men så är det ju. Man måste komma igång och det är därför det första kapitlet är så jäkla svårt. För man kan ju inte bara sätta sig framför ett tomt dokument och skriva ett kanonkapitel. Man måste komma in i, man måste, som du säger, skriva sig in i historien. Och sen tycker jag det är, jag tycker att det är en jättestor utmaning det här med hur mycket information ska vara med i början.
Mm.
Och det är nog något jag har blivit bättre på med tiden. För man vill ju säga något om karaktärerna, lite om miljön, någonting om liksom vad temat är eller vad historien handlar om. Men man får ju inte överberätta.
Nej.
Man får inte redovisa, man ska helst inte ha liksom börja med en sida miljöbeskrivning och så redovisar man allting vad karaktären känner och allt som har hänt i karaktärens liv hittills.
Nej.
För då blir det jättetråkigt och stannar det av. Så man måste ju identifiera, vad vill jag säga för att de ska lära känna karaktären? Vad kan jag säga liksom på en rad? Om det här och det här och det här.
Ja, det är jättebra. Det där du beskrev om att stryka under i en text, vad är det som är grejen? Vad är det viktiga jag vill få sagt i de här fyra sidorna? Jaha, det var visst två meningar.
Ja.
Och tänka så i sin genomläsning eller sin egen process. Jättespännande, jättekul. Åh, nu blir jag skrivsugen medan vi pratar.
Ja, vad härligt. Jo, men jag tänker också det här med att det är jättebra att det finns hemligheter eller krokar. Om jag då återgår till den här bokskåpets hemlighet. Att istället för att skriva då, Rebecka nu ska hon åka hem, men hon har ju inte pratat med sin mamma på x antal år och nu kommer det här och det här hända. Att det är liksom en hemlighet att man förstår att okej, det är något jobbigt som väntar men man vet inte vad.
Mm.
Att det finns mellan raderna hela tiden. Det här med krokar som får läsa det framåt, det tror jag är jättebra att lägga krut på i början också.
Mm.
För jag vet ju, förläggare, det här är vi också, det här är så uttjatat. De får in så många manus, vi vet, ja. Och de hinner inte läsa alla. Fångar du dem på första sidan, då kommer ju de fortsätta läsa. Då har du visat att jag har någonting i min röst, i min ton, i min historia som är intressant. Så att det är så jäkla viktigt.
Det minns jag från när jag skickade in Ränderna går aldrig ur till förläggare.
Mm.
Att jag föreställde mig att jag har två sidor på mig, max. Tänkte jag då.
Ja.
På att få förläggaren att tycka att det här är tillräckligt spännande och unikt för att läsa vidare. Sen vet jag inte om det stämmer, men det, på ett sätt och vis gör det ju det. Det är ju jättetrist att ha syftnings- eller stavfel i början, eller första meningen. Ja, den typen av grej kan ju hjälpa mycket. Ja. Så det kan ju också vara en bra grej inför att skicka in sitt manus till förlag, att just lägga mycket tid på att korreläsa början.
Ja, verkligen.
Lägga mycket, mycket tid på början, helt enkelt. Det är väl alltid viktigt, egentligen.
För att har du visat att du kan skriva så här bra, och sen, för att alla manus har svagheter, tänker jag. Och att det kan vara liksom någonstans i mitten så går det lite långsamt, eller slutet funkar inte riktigt. Mm. Det är ju lättare att jobba med om du har visat att jag kan skriva, jag kan berätta. Mm. Så att det är superviktigt. Jag skulle nog säga de 3, 4, 5 första kapitlen, beroende på hur långa de är, lägg 10 gånger så mycket tid på dem som på allt annat.
Ja, det är bra medskick. Åh, gud vad jag la mycket tid på mitt första kapitel. Det var det jobbigaste, känner jag. Eller min senaste bok. Och jag var aldrig riktigt nöjd heller.
Men det kan vara så himla svårt att få fram. Och vet du vad jag alltid gör? Alltid vid varje nytt bokprojekt.
Berätta.
Så plockar jag fram 10 böcker jag gillar.
Ah.
Och så läser jag första kapitlet. Mm. När jag sitter och skriver. Och så läser jag om och om igen. Vad gillar jag här? Hur blir jag fångad där? Vad är jag nyfiken här? Och så börjar, så att jag verkligen har en workshop med mig själv.
Vad kul. Tänk vad spännande om du skrev ditt eget första kapitel, en blandning av de 10 du hade läst. Bara gjorde en
mishmash. Jag klipper in liksom, jag tar 3 meningar där.
Så ja, det vore jättekul där. Att se vad det blev för typ av bok. Eller första kapitel. Är det stöld? Det kanske det är. Upphovsrättsbrott.
Vad tror du? Kanske alltså, lite grann. Lite stöld kanske.
Om du byter ordföljd på meningarna.
Ja, om jag byter tempus. Jag tror att det finns liksom lite ett recept på ett bra första kapitel. Om man läser så känner man att det finns ofta en dramaturgi där som drar in en. Och att det är ganska smart att titta på andras dramaturgi för att bli inspirerad. För hur ska man tänka för att det ska bli riktigt bra?
Det fick mig att tänka på en av böckerna jag läste i somras som var då en spänningsroman.
Mm.
Och när jag läste det första kapitlet, då sa jag till min sambo, jag orkar inte läsa den här boken, den känns som alla andra i samma genre.
Ja.
För att det var så likt det här. Ja. De kommer till en brottsplats, de hittar spår från något, det är 2 speciella personligheter som vi får lära känna lite grann. Och så blev det som att jag var mätt på det innan jag ens hade börjat.
Ja.
Och sen fortsatte jag läsa och så tyckte jag jättemycket om boken och den hade verkligen något som jag inte förväntade mig kanske eller hade läst förut.
Ja.
Men det är en risk också, tycker jag, att om du blir för tekniskt skicklig och kopierar, eller man ska säga, den genre du skriver inom, så kan det ju också upplevas som att det redan är läst eller att det redan är gjort. Och att du inte får den här överraskningsmomentet för att du bara, men det här händer ju alltid den här sortens bok.
Ja.
Eller vad tänker du om det?
Det är så svårt. För att, nej visst, så är det ju. Du vill ju inte hamna där att man känner, alltså det finns ju väldigt klassiskt upplägg för hur det ska vara. Och på ett sätt så måste du ha respekt för de förväntningar som finns hos läsarna. Och på ett annat sätt så vill du ju skapa någonting nytt som sticker ut, som inte är exakt samma. Men då finns det ju också en risk att du tappar läsarna.
Mm.
Det är så svårt, men däremot så gillar jag ju ofta när man läser spänningsromaner så känner man, okej, det här har jag läst förut och det kan ju vara ganska tröttsamt. Men sen så är det ju de som är bra lyckas ju då skruva på det på något sätt så att man inser att, oj, det här hade jag visst inte läst förut.
Ja, absolut.
Och den boken jag skriver på nu, det är en jättestor utmaning för att den kommer ha en väldigt klassisk intrig i början, tror man.
Mm-hmm.
Och sen kommer det visa sig vara något helt annat. Och men då är det ju svårt, för då finns det ju en risk att det är några som börjar och så här, men det här har jag ju läst förut. Ja, det är jättesvårt det där. Jag vet inte riktigt hur man ska tänka. Men nu blir jag så nyfiken på vilken bok det var. Kan du berätta vilken det var?
Ja, det var Djävulens advokat av Katarina Wennstam.
Ah, okej.
Okay. Och jag hade läst första boken utan att komma ihåg det. Och den var ju, som vi pratade om i tidigare avsnitt, just det med att skriva en serie. Så att jag kände karaktärerna fast jag inte kom ihåg att jag gjorde det.
Ja.
Så fort jag kom förbi det här första, då kom jag ihåg att jag hade tyckt jättemycket om den första boken. Att jag hade saknat de karaktärerna.
Ja.
Och då kom jag väldigt snabbt in i det och förstod också att just det, den är inte en klassisk mordhistoria det här.
Nej.
Det är inte det som är grejen i de här böckerna, utan det dels så belyser en samhällsproblem och liksom juridiskt knasiga lagar som borde förändras till exempel. Och att det är karaktärerna mer än historien som är behållningen för mig i dem. Ja. Så jag hade en väldigt, den slukade jag verkligen på en tågresa, tog det. Jag kunde inte släppa den.
Ja.
Liksom. Men att den hade ju kunnat tappa mig på det där.
Mm.
Kommer till en lägenhet, blod finns på golvet,
ja.
Teamet är där. Så bara, men det här har jag ju läst redan hur många gånger som helst.
Hade det varit en ljudbok, då kanske den hade...
Ja, kanske. Den första jag läste i hennes serie var ju, jag tror att den gick som sommarföljetong i DN. Och det var så jag fastnade i den från början.
Ja.
Och då övergick jag till att lyssna på den, för att jag hade inte boken och var på landet. Och fastnade också helt och hållet.
Ja.
Men nej, det är jätteintressant det där. Och väldigt individuellt såklart också. Det kan ju finnas en jätteskön trygghet i att säga, men nu kommer jag in i min historia. Och så blir du istället besviken när den bryter mot normer eller förutfattade meningar som du har. Och så lägger du undan boken av den anledningen istället.
Ja.
Beroende på vad det är för typ av person.
Ja.
Men den boken du skriver på nu, är det, hänger den ihop med Järnblomma och Svartfågel?
Ja, det är tredje delen i serien.
Är det sista delen i serien? Eller vet du inte det?
Nej, det har inte jag tänkt i alla fall. Sen får vi se. Det är svårt att säga så här, men jag vill fortsätta. Jag tycker jättemycket om den här ensemblen som jag har skapat och miljön och allting. Så att jag vill fortsätta. Just nu känns det som jag vill fortsätta länge. Sen vet man ju aldrig. Det är så himla svårt att säga. Men så länge folk vill läsa så vill jag ju fortsätta.
Och hur länge är länge? Hur många böcker är max? 50?
Ja, 50 någonstans där. Nej, det får vi ju se, för jag tänker att det kan man ju inte veta förrän man hamnar där och känner att nu behöver jag byta liksom. Så jag tror att det går inte att förutse riktigt. Men jag tycker ju det är väldigt kul med serier, sen kan de ju tappa lite fart. Det gäller ju, tänker jag, att se dem som väldigt fristående historier, så gör jag.
Mm.
Jag är inte bara, jag tänker inte så här, nu ska jag följa de här poliserna igen och så ska de vara med om ett nytt mordfall. Utan jag tänker så här, oj, vad kan jag liksom hitta för historia som jag verkligen går igång på?
Mm.
Och sen så får jag liksom foga samman den historien med de karaktärerna.
Mm.
Vi pratade för ett par avsnitt sedan om det här med tempus och berättarperspektiv. Det är också intressant, för jag har ju tänkt att okej, nu har jag skrivit dåtid tredje person i första boken och i andra boken. När jag skrev andra boken så var jag lite så här, jag var lite inne på att ha ett jag-perspektiv.
Mm.
Men så tänkte jag, nej, nu håller jag mig till den här formen och att formen också är att det sker någonting väldigt dramatiskt i första kapitlet. Så man hamnar direkt i historia. Det är ingen uppförsbacke, utan det är direkt in i inmediares. Och så tänker jag, tredje boken ska jag försöka hålla samma. Men sen när man har skrivit tre, då tänker jag, det är väl något magiskt nummer där, då tänker jag att då kanske man har lite mer frihet att testa andra former. Men jag vet, det kanske är jätteknäppt. Och så tänker jag, jag tänker så mycket, Agnes. Du hör hur mycket jag tänker.
Ja, det är jättekul att höra dina tankar.
Ja, eller hur? Nej, men jag tänker så här, att jag bryr mig ju jättemycket om det. Och så tänker jag så här, men läsarna kanske inte ens, de kanske inte ens skulle märka om jag byter tempus eller jag slänger in en annan ett annat berättarperspektiv. Eller, förstår du?
Nej.
De kanske inte alls har tänkt så här. Men nu är hon ju inte konsekvent med den där boken jag läste för 2 år sedan.
Nej, det tror jag faktiskt inte att de tänker.
Nej.
Jag tror att om de gillade berättelsen vill de höra fortsättningen och bara köpa det rakt av.
Ja.
Jag tänkte på en annan grej, en av de andra böckerna jag läste då i sommar, som var En vänskap, heter den, som jag läste i min bokcirkel. Och där var det ju som en... du fick veta tidigt i boken att du ville få svar på en fråga om vad som hade hänt med en person.
Mm.
Och det störde mig lite för mycket. Alltså att det blev nästan så att jag ville hoppa över och gå till slutet. Så här, men kan jag bara få veta att det kom hela tiden, så liksom påmindes det om att det var någonting stort som hände som sen ledde till något.
Ja.
Och den händelsen, tog för mycket plats för mig.
Ja.
Eller den störde läsningen. Inte så att, alltså jag tyckte det var en fantastisk bok. Jag tror att jag gav den full pott i betyg till och med. Men under läsningen så blev det som, jag också kan känna ibland i en deckare eller när jag har läst Harry Potter för mina barn, att jag vill hoppa över högläsningen och bara snabbläsa fram till vad är det som händer egentligen. Kan jag få veta det nu, tack, för jag pallar inte och vänta mer. Och det är ju både bra och det kan ju vara dåligt, men det är ju en, det gör ju att du inte kan släppa det, men jag kan ibland själv tappa tålamodet i att vänta in svaret. Och också vara lite orolig för att jag inte ska få svaret.
Eller att du inte ska vara nöjd med det kanske.
Ja, det med absolut. Det är väldigt ofta så, kan jag uppleva i särskilt spänningsromaner. Att när väl upplösningen kommer, att det känns som att luften går ur en. Mer än att det är bara, jaha, är det det som är grejen?
Ja, för det är ju jättekomplicerat tycker jag. När man skriver att man ska lova så mycket. Att det ska vara jättespännande. Mm. Och vad jag har verkligen förstått som jag... Det tycker inte jag är det viktigaste när jag läser. Men väldigt många uttrycker att det är väldigt viktigt att de blir överraskade av slutet. Att det är helt oväntat.
Ja.
Och för att få till det så måste man ju...
Oh, det är svårt.
Det är ju svårt, för att det ska ju också vara rimligt.
Mm.
Alltså det kan inte vara så här, oj, det, Bobby var visst, det var en mardröm liksom.
Han kommer inte ut ur duschen.
Alltså, ja, det går, alltså jag tycker inte man får göra så, men det är ju många som gör så. Och jag hatar när man blir besviken på det. Det är ju hemskt alltså, när man blir besviken på slutet och det inte hänger ihop med historien. Alltså det, så får man inte göra tycker jag. Men det är ju jättesvårt som författare att man ska kunna typ ha räknat ut det, men man får inte ha räknat ut. Alltså det kan ju inte bara komma från en klar... Det var en alien som kom ner och kidnappade henne. Liksom. Så kan man ju inte göra. Så det måste vara etablerat. Men det får inte vara... Det måste vara etablerat och det ska kännas rimligt, men det ska ändå vara överraskande. Det är inte lätt att få till det.
Nej, gud nej. Jag tyckte en bok som jag lyssnade på då, i dubbel hastighet, jag tyckte väldigt mycket om, som lyckades med det, tyckte jag var Ninni Schulmans senaste roman, som jag nu inte kommer ihåg vad den hette. Men där blev jag jätteöverraskad.
Som vi lekte, va?
Ja. Och den var ju kul för att den utspelade sig på 80-talet och jag kände igen massa grejer. Och sen tyckte jag att den överraskade mig och höll mig fängslad och i osäkerhet och ovisshet, och massa misstankar hade jag hit och dit, och så blev jag ändå överraskad i slutet.
Ja, vad intressant.
Du håller inte med, eller?
Jo, jag tyckte den var bra, men... För jag kände mig lite manipulerad. Alltså jag såg, och det har ju säkert att göra med att jag själv skriver det här, att jag såg strukturen så tydligt.
Mm.
Och då kunde jag inte riktigt svepas med. Men det är inte hennes fel. Den var jättefint skriven och det var en jättefin historia.
Arbetsskada.
Ja, jag tror det. Och jag tänker detsamma med dig, att du är så känslig för cliffhangers. Att du inte gillar att bli manipulerad. Eller? För jag känner mig lite manipulerad här, och det gjorde inte du.
Nej. Nej, det är en bra fråga. Det är ju inte en bok, men min absolut värsta, sämsta slut på något någonsin.
Är det Dallas?
Det var Twin Peaks.
Ja, Twin Peaks, okej. Okay. Jag kommer inte ens ihåg hur den slutade.
Det gör jag, kan jag tala om.
Ja, berätta.
Nej, men jag var ju jätte förälskad i Agent Cooper, som var FBI-agenten som utredde mordet på Laura Palmer.
Ja.
Och den serien går ju inte att jämföra med en roman, för att den, efter de första 8 avsnitten, så blev det som en fortsättning där det var massa olika manusförfattare och det kändes som det skulle hålla på i evigheter, fast det var nog bara sammanlagt 20 avsnitt kanske.
Ja.
Men då slutade det ju med att den onda demonen Bob gick in i Agent Coopers kropp och blev, det var Agent Cooper som blev ondskan.
Okej.
Mer eller mindre. Och det hade jag hört rykten om redan från USA genom någon tidning jag läste någonstans. Det var ju innan internet fanns när det här sändes. Så jag hade det på känn, men det var, jag är fortfarande så fruktansvärt besviken över att det slutade på det sättet. Jag kunde inte släppa det någonsin. Det gav ju ingen lösning på någonting.
Nej.
Allt bara gick ju åt helvete, upplevde jag. Och det, så ska ju inte en bok lämna en helst, men det här var ju heller ingen bok.
Nej.
Det här med arbetsskada kan jag verkligen känna igen med. Många i min omgivning har jobbat med film och jag har varit med bakom kulisserna på många filminspelningar, och då när du ser film efteråt så blir det, du tänker så himla mycket på hur de gjort saker, och när saker blir fel eller när det är så här skripta fel eller när, ja men vad ska man säga, liksom kameravinklarna blir fel och personer tittar åt fel håll eller den typen av saker som jag ibland kan uppleva att ta bort själva behållningen. Min sambo har lite samma skada, så att han kan bara säga, skripta fel, nyss höll hon pennan i vänster hand, och så backar han tillbaka och bara, kolla, hon håller den i höger hand här. Och så tappar man ju själva
magin,
verkligen. Och det tror jag är skitsvårt som författare, att inte läsa böcker som yrkesperson. Det går ju nästan inte. Särskilt du som skriver inom liksom spänningsgenren, att inte då tänka på så här exakt hur du har byggt upp en historia när du läser någon annans bok. Det måste ju inte, det går ju inte att skaka av sig, tänker jag.
Nej. Nej, det är jättesvårt, och jag tycker ofta att det är sällan jag läser svenska författare där jag blir så där verkligen helt uppsvept. Men när jag läser utländska författare, och det kanske är bara för att de skriver på ett annat sätt eller det finns en annan norm där, att man inte matas med väldigt liknande historier. Och jag läste bland annat Slutet är vår början, tror jag den heter, av Chris Whittaker i somras.
Okay.
Och den börjar också lite ganska klassiskt, och det kände lite att åh, ska det vara nu så här igen? Mm. Åh, det är någon, det är liksom, ja, men social misär, och så är det en mamma som inte tar hand om sina barn, och så tyckte jag att det var lite tradigt. Men sen så kom den ju igång, och det var ju, visade sig vara något helt annat och en fantastisk historia. Och även om slutet kunde man ju räkna ut, alltså det var inte jätte, det var inte så oh my god vilken överraskning, utan man kunde förstå, men det kändes samtidigt som att det var det måste bli så. Så var det en väldigt fin läsupplevelse. Det var otroliga karaktärsteckningar, och då tänker jag så här, man kan ju köpa att det inte är perfekt.
Ja.
Eller hur? Om man verkligen tycker om historien, om man verkligen tycker om karaktärerna, då behöver inte allt vara perfekt. Sen strävar ju såklart alla författare efter det. Men ibland kan det också vara fint med lite skavanker och sprickor. Ja. Att det kan ge liksom en extra dimension.
Men för att knyta tillbaka till avsnittets tema där med början, så den tredje boken jag läste då på min tågluff hette Presidentens hatt.
Ja.
Och den hade en helt fantastisk början som jag fortfarande tänker på. Nästan varje dag.
Ja, oh, men gud, berätta.
Den handlar om, nu hoppas jag att det är så den börjar, för det är så jag minns. Men det är en man som har ett ganska torftigt liv, får du känslan av. Och han går in på en restaurang och hamnar bredvid president Mitterrand.
Mm.
Så det är på 80-talet. Och presidenten glömmer sin hatt på restaurangen. Och det slutar då med att efter att den här personen som ensam vid sitt restaurangbord har suttit och lyssnat på samtalet mellan presidenten och hans medarbetare, så tar han med sig hatten därifrån och hans liv får en helt ny vändning. Han blir en helt annan person när han sätter på sig den här hatten. Hans känsla förändras och hans liv förändras på ett fantastiskt sätt, och sen vandrar den här hatten vidare. Det fattade inte jag i början, att hatten skulle lämna den första huvudpersonen till en ny huvudperson. Så att det är liksom hatten som är huvudpersonen, kan man säga.
Ah.
Men den var så fantastiskt gestaltad att jag sitter typ på den där restaurangen en gång om dagen och käkar ostron och lyssnar på när president Mitterrand pratar om politik med sina polare.
Den måste jag genast läsa, känner jag.
Och den var tunn också. Den var snabb att läsa, stora bokstäver.
Åh, gud vad bra. Men vad fint. Alltså, för att ofta kan det ju vara så här, för det låter ju som en fantastisk idé, men så gäller det också att klara av att slutföra den idén, att få den att fungera. Ja. Det är ju det som är svårt med, och när du säger att han hade ett betydelselöst liv eller att det inte var särskilt spännande, så blev jag genast orolig att det har varit så här ett kapitel där han går runt i sitt hus.
Nej.
Och gör sig, nej, vad bra.
Det
för det är ju också ett jättevanligt misstag att man så här går, alltså att det inte händer någonting. Ja. Det måste ju hända något. Karaktärerna måste ju vilja någonting. Ja, vad spännande.
Ja, och den har också ett slut som överraskar.
Ja.
Som jag uppskattade jättemycket.
Ja.
Vilket också för mig över all början har ett slut, där man säger att nu är det dags för oss att runda av det här början avsnittet.
Ja.
Kanske för att prata om ett slutet avsnitt framöver.
Ja, kanske det. Ja, men då får vi återkomma till det här. För jag har fortfarande, skulle jag vilja ta upp en sak med dig om cliffhangers. Men det sparar vi på då.
Den får vara en cliffhanger.
Perfekt ju.
Men fint att prata med dig som vanligt, Frida.
Ja, detsamma.
Vi hörs snart igen.
Det gör vi. Hej då.
Hej hej.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.